Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Jag bara har de här orden som jag snurrar i mitt huvud liksom konstant länge, att jag har mördat min mamma, och ringer till pappa och berättar det här liksom ganska direkt. Och han bara, men herregud liksom. Och sen säger han bara, Frida, vad du än gör, jag vet att du skriver om allt, inte det här. Du får aldrig berätta det här.
Det har gått snabbt för dagens gäst att göra karriär. Första jobbet var på Göteborgs-Posten då hon i slutet av 90-talet blev chef för Fredagsbilagan. En företeelse som på den tiden var livsviktigt för att en tidning skulle nå yngre läsare. Och de senaste 20 åren har Frida Boysen haft högprofilerade jobb, samtidigt som den journalistiska ådran löpt genom det mesta om företaget sig. Hon har varit chefredaktör för Göteborgs-tidningen, Topphälsa, Plaza-magasin, Allt om resor, och hon har också varit högt uppsatt i Bonnier-koncernen. Och som publicist har hon förstått värdet av sociala medier och fått flera utmärkelser för sina idéer där, och hon har också givit ut 2 böcker i ämnet och är därefter flitigt anlitad föreläsare. Kort sagt, en till synes spikrak karriär, men hon har sedan hennes mamma gick bort 2007 burit på en hemlighet, den om moderns självmord och all skuld som Frida burit på sedan dess, och som hon avhandlar i sin nya bok Berätta aldrig det här. Det, huruvida karriären är ett svedjebruk och varför hon startat en egen talarförmedling mitt i brinnande pandemi, av avhandlas i Värvet avsnitt 433, inspelat i ett lånat poddrum på PR-byrån Redgert Koms. Här är Frida Boysen. Hur mår du?
Jo, men jag mår bra. Jag var föreläst i morse, det var kul. Och sen så ska jag iväg och läsa in ljudboken till min bok lite senare. Och ja, så är det.
Det här är ju också spännande att vi ses ändå 10:30. Du har hunnit med en föreläsning.
Mm.
Det är så det går till i din värld.
Ja.
Okej.
Okay. Nej, men inte varje dag förstås. Men ja, det gäller att köra på. Börja tidigt, sluta sent. Eller ja, hur det nu ser ut. Alla dagar är olika.
Mm. Men du, vad föreläste du om idag? Är det...
Förändring.
Okay.
Det har vi ju alla fått öva oss på en hel del det här senaste halvåret, tänker jag. Så att, och för vissa går det ju väldigt bra. Alltså, när hela pandemin drabbade mig, så jag menar, jag jobbar ju bland annat som talare, programledare, ja, massa olika saker. Och då, men alla talargrejer blev ju inställda, ett halvårs bokningar på 2 dagar. Och då blev det ju bara så här katastrof, låg och grät i soffan och tyckte lite synd om mig själv där några dagar innan jag reste mig upp och sa, nu kör vi.
Du har väl föreläst väldigt länge och ganska mycket?
Ja, det har blivit några år. Det började väl med, tror jag, råkade kamma hem något världsmästarpris i sociala medier för ett antal år sedan. Och då bad de mig hålla någon 7 minuter i San Francisco på den här galan om hur man gör. Liksom. Och då var det någon annan snubbe som kom från Brasilien och sa, nu måste man till Brasilien och berätta hur vi ska göra. Och så var det någon som sa, nu måste man till Ungern. Och så ja, började det där. Och så kände jag att det här är ju jätteroligt. Och jag har jobbat som journalist och chefredaktör och sånt där i hela mitt liv, känns det som. Och jag tyckte det var så kul att få inspirera andra till att hitta nycklarna till hur man kan nå ut med sitt budskap.
Varför är du bra på det då?
Ja, men jag har väl övat med mycket.
Ja. För jag läste, du har ju någon slags hemsida med liksom, där du har listat lite omdömen och så. Det är ju idel superlativ. I och för sig, om jag hade föreläst och då hade jag kanske lagt upp de superlativen
bara. Som var nöjda liksom. Ja, precis. Tagit bort ifall var någon som var missnöjd. Ja, exakt. Nej, det finns säkert någon som jag har misslyckats med där ute, och de har jag i så fall då inte frågat. Nej, men det är klart att vi alla har gjort något som inte kändes helt hundra. Men det är roligt när de flesta ändå blir jätteglada. Mm. Det är ju drömmen.
Apropå framgångar, grattis till Kristallen och det.
Det var ju helt underbart. Ja. Alltså jäkla stort. Jag är så lycklig och tacksam för det där. Det var magiskt.
En sak som jag konstaterade när jag läste på om dig är att det känns som att du borde vara ganska van vid att vinna pris.
Tack. Nej, men det, ja, jag får hålla med dig. När jag läser ibland den där listan så har det ju blivit några stycken. Och det är ju, jag är tacksam för varenda ett, ska jag säga. Jag tycker alla borde få fler priser, för det är så roligt. Vi blir ju så glada. Men det här priset blev jag extra glad för, kan jag säga. Det kändes så... som är så stor grej, och det finns otroligt många viktiga program. Herregud, våra finalisterna var väl, det var Gina Diravi och det var Nour El Rafai och det var G.V. Persson och det var, oh gud, nu glömmer jag väl några fler fantastiska personer, men det var otroligt duktiga människor som gör fantastiska program.
Mm. Men du vann?
Ja, jag och Robban, ska jag säga, och vi och redaktionen som har gjort Trolljägarna, och jag är ju väldigt glad att just det programmet belönades, för att det är en sån himla viktig fråga.
Mm.
Och jag tror vi fick det ganska mycket för den här granskningen vi gjorde om pedofiler i nätpedofiler i år. Jag levde som 14-åring i drygt en månad på nätet. Och det var så sjukt. Alltså jag hade väl väntat mig att det skulle finnas. Men alltså jag fick hundratals mess varenda dag. Alltså det var instruktionsfilmer. Det var erbjudanden om hur mycket pengar jag skulle få om jag gjorde diverse saker, om jag klädde av mig, om jag visade ditten och dutten, om jag skulle komma till de här männen och träffa dem och vad vi skulle göra och exakt vad vi skulle göra, hur jag skulle vara klädd, vilka trosor jag skulle ha. Och, de var så äckliga, de här männen. Jag höll på att bli galen, kan jag säga.
Mm.
Men det var ju verkligen givande att träffa dem och får dem att tänka till lite grann.
Mm.
Och de finns överallt, kan jag säga, Kristoffer. Det är så många. Alltså de finns, du vet, jag tittar mig omkring, för att jag träffade dem överallt i Stockholm och på andra ställen. Det var högt uppsatta chefer, det var lärare, vikarier, allt.
Mm. Vi gjorde en dokumentär som hette, eller vi gjorde ett program som heter Värvet dokumentär Djävulen.
Just det.
Som ju handlar om den första som dömdes för våldtäkt över internet. Det jag tyckte var speciellt, nu fick vi aldrig prata med honom och göra någon intervju med förövaren så att säga. Men du har ju fått möta dem. Vad lärde du dig liksom om deras, ja, vad ska man säga, drivkrafter eller?
För det första sa ju alla att det var första gången. Och jag bara, det är ju det, tror jag inte ett skit på. Och det enda jag är intresserad av är att det är sista gången. Liksom. Men många pratade ju om bekräftelsebehov. Och då kände jag, och hade diskussioner med dem om det. Så att vet du, det har jag också. Mm. Och det tror jag alla människor har. Men det här är inte bekräftelsebehov, det här är någonting annat. Det förstår du, va? Mm. Men det var många som ville ha det till det. Flera som sa att de var medvetna om att det här inte var bra och att det var skadligt. Men några pratade om att det var som en sport. Och att det var liksom en utmaning. Vilket ju låter helt sjukt. Då känner man att då kan de hitta något annat i livet som ger dig en utmaning än att förstöra livet för barn. Mörker, verkligen. Jag tycker så egoism. Jag tyckte det handlade egentligen om egoism. De ville få sina kickar. Förstod att det var fel. Förstod väl någonstans att de gjorde någon illa. Men det var oväsentligt egentligen.
Ja, det är så jävla mörkt tycker jag. Egentligen så borde vi kanske, om jag får vara lite oproffsig här nu, eller om du har koll på det, men det finns ju en kille på Karolinska institutet som forskar på det här. Och som har gjort ett terapiprogram, tror jag, där han rekryterar människor på Darknet. Människor som lever med pedofili och som vill få hjälp med det. Mm. Känner du till honom?
Ja, jag vet inte. Jag har pratat med många forskare om det här, men kanske inte just med honom.
Han heter Christoffer Ram. Han har gjort någonting som heter Priotab, någonting. Alltså, helt enkelt, fan, medicinsk hjälp att få ordning på det här. Genom att sänka testosteronnivån hoppas vi minska fler riskfaktorer för att begå övergrepp och hypersexualitet. Låg impulskontroll och minskad empatisk förmåga. Och att det är tydligen 5% av befolkningen som har sexuella fantasier om barn och sådär.
Ja, jag känner till de där siffrorna och det är ju så skrämmande. Tänk vad 20:e person. Mm. Och jag är faktiskt inte förvånad efter att ha gjort det här programmet, för det var fruktansvärt vanligt. Och nu har jag inte pratat med just honom, men med flera andra forskare. Och tyvärr är det ju många som har berättat för mig att det är en jättestor återfallsfrekvens. Att även om man åker dit, åker in och får vård eller hamnar i fängelse, så när man kommer ut, det första man gör är att skaffa ny dator, ny mobil och liksom upp med alla konton igen och kan inte sluta.
Mm. Det finns, jag ska bara avsluta det där lilla reklamsegmentet för det här, eller samhällsinformation. Det finns en hjälplinje som heter Preventell som man kan ta kontakt med ifall man känner någon som har den här dragningen.
Så. Jättebra att du tipsar om det, för jag känner att jag får ofta frågan så här, men hur kan du hålla dig? Vill du inte liksom bara slå dem på käften liksom? Mm. Och det vill inte jag. Alltså jag är ju bara intresserad av att de slutar, och det finns säkert, det finns ju alltid anledningar till att folk gör som de gör, och det du säger tycker jag är jätteviktigt. Vi måste få dem att söka hjälp.
Ja,
och sluta med det här beteendet helt
verkligen. När jag läste på om dig så gick jag in på Wikipedia, skrev in många hjärn i elden. Kom det upp en bild på dig?
Ja, jo, men det är kanske inte så konstigt.
Nej.
Svårt att säga nej liksom.
Är det så?
Ja, men jag tycker när det kommer upp roliga idéer eller man själv får en rolig idé, då är det svårstoppbart på något vis.
Och det känns också som att när man hittar en faktaruta med dig efter någon intervju, så är det ju jättemånga grejer du gör, men det känns också som att det är nya faktaruta varje gång, som att du liksom är, ja, men som att du har någon slags karriärmässigt svedjebruk. Jag säger inte att du bränner ner åkrarna du lämnar, men du är ju ständigt på gång, va? Eller?
Jo, du ser, det är bra att jag föreläser om förändring. Nej, men det är ju verkligen som att det händer nya saker hela tiden. Lite sådär Pippi Långström, det har jag aldrig gjort förut, så det går säkert bra. Ibland det var först journalist och chefredaktör, och så var det föreläsare, programledare, författare nu då.
Mm, ja, just det.
Och lite annat smått och gott.
Det här hörde jag en diskussion om i en annan podcast, att nu är ju du faktiskt författare. Enligt alla. För att Författarförbundet, då ska det vara 2 böcker man har givit ut, va?
Jag trodde det var 3 faktiskt, men det är, du kanske är bättre påläst.
Det kanske var de som hade 3.
De kanske har decimerat ner
lite grann. Förlåt, det kan vara just de som hade 3. Och det, där är ju du nu.
Ja, faktiskt är det nästan 4 nu, om man ska vara noga. Jag gav först ut någon novellsamling, det tror jag till och med räknas. Och sen,
ja, det är klart det.
Och sen digital succé, digital passion och så nu då, den här.
Hur länge har du haft, alltså vilket är det jobb som du har haft längst?
Ja, men 3 år har väl varit någon slags cykel för mig. Jag tror jag var 3 år chefredaktör på GT, 3 år innan det chefredaktör på Topphälsa, 3 år chefredaktör på Plaza Kvinna. Sen var jag digital chef och vice vd på Bonnier, 3 år. Så att, ja, nej, men 3 år brukar vara en sån där, sen har kliar det sönder sig liksom på mig.
Okej, okay. Ja. Och då är det du som säger att nej, nu ska jag vidare, eller hur?
Ja, ofta har det kommit, liksom kommit en fråga. Mm. Som har varit väldigt bra timing. Mm. Och som har känt, ja, gud vad roligt, det är ju perfekt just nu. Nu kör vi.
Mm. Ja. Alltså, känner du att du hela tiden går åt rätt håll? Eller har det hänt att du har gått lite snett?
Nej, alltså jag tror ju på att varje steg, oavsett om man ramlar eller inte, är ett steg framåt. För då har man lärt sig något.
Mm.
Så tänker jag kring det.
Har du fått sparken någon gång?
Ja, många gånger, herregud.
En sak som du ofta får prata om, eller har fått prata om i alla fall, är ju ledarskap.
Mm.
Och då hörde jag någon intervju med, där du sa att din stora förebild där är Petter Stordalen.
Mm.
Står du för det?
Ja, det är en bra fråga. Ja, jag tycker ju han har varit härlig på det viset att han har varit en väldigt transparent ledare som verkligen har tagit plats. Men det har ju varit lite svårt här nu för honom senaste tiden. En tuff period. Men ja, vi får se hur han kommer ut till slut. Jag tycker i alla fall han är enormt modig. Jag tycker han har gjort otroligt inspirerande saker genom sitt ledarskap.
Mm. Vad är det du tänker på? Vad är det som är...
Nej, men dels gillar jag ju hur han har vågat verkligen. Vad han har byggt. Alltså, han har ändå byggt Nordens största hotellimperium får man ju säga. Och jag gillar hans personliga ledarskap. Att han står upp och inte gömmer sig. Jag tycker ju om när ledare är tydliga. Jag gillar inte det här när vi gömmer oss i ledningsrum och styrelserum, drar ner alla persienner och så ska det vara hemliga klubben där inne och så ska alla där utanför gissa vad håller de på med där inne. Vad är det för ledarskap? Alltså jag känner, hallå, nu är det ändå 2020. Bränn de där persiennerna, säg vad du vill och bjud in andra människor att skapa den här visionen och drömmen med dig.
Mm, det kanske är jobbigt ifall man ska sparka 100 pers från en redaktion och alltså att då, om alla ska vara med, då blir det jättejobbigt, tror jag.
Ja, jo, det är klart. Du menar att vissa beslut måste man säga i tysthet först för att man ska kunna kommunicera dem i rätt ordning. Absolut.
Eventuellt.
Självklart. Absolut. Visst, allt kan man inte säga av vissa känsliga personalfrågor om någon mår dåligt. Så är klart man inte kan berätta ut det för alla. Men många delar av ledningsgruppsmötet tror jag absolut att man skulle kunna ha öppet. Jag fattar inte varför vi inte har det.
Men du är inte chef nu?
Ja, eller? Jo, det är jag. Jag är ju vd för mitt eget bolag, Frida Borgsson AB.
Just det.
Och även,
men har du anställda där?
Nej, inte just nu.
Okay.
Det är pandemitider nu. Det är bara mig själv. Och sen är det ju Talarnas, där jag då är delägare och grundare. Och där har vi i alla fall anställda.
Är du bra som chef?
Ja, det är väl både bra och mindre bra kanske. Mm. Jag brukar få... folk är ju så här snälla och säger det man är bäst på först. Och sen får man liksom dra ur dem vad man då inte är bra på. Eller läsa mellan raderna. Men de brukar ju säga att jag är så här superentusiasmerande. Mycket energi, idérik, bra på att improvisera.
Det här låter ju som Stordalen.
Ja, det är kanske därför jag gillar honom då. Ja, precis. Så det där är jag väl bra på. Liksom, och få folk att känna så här... Jäklar vad kul det är, liksom, att nu kör vi och vad roligt och bara gå igång och allt det där tror jag det får jag väl godkänt på och även att kommunicera ut visioner, vart ska vi, var vi på väg och få med folk så här, och alla, det tror jag kan kanske funka oftast, men Men sen vet jag ju att jag är sämre på det här med sånt som jag tycker är tråkigt då. Alltså det här med ordning och reda exempelvis. Det behöver jag ju komplettera med. Mm. Alltså strukturproffset. Jag är ofta så här snabb på att se vart vi ska. Men sen vill jag gärna ha hjälp med allt det här som måste lösas på vägen. Av de där tråkiga små detaljerna.
Jag tänkte att vi skulle prata lite om din uppväxt och så, på så sätt kanske komma in på din bok.
Mm.
Varför föddes du i Ångermanland?
Ja du, det berodde väl på att mina föräldrar hade flyttat dit efter att ha bott i Australien i 5 år. Och tror jag försökt få barn ett tag, de hade varit gifta då i 5 år ungefär. Och inte fått några barn, och så ville min mamma flytta hem till Sverige. Hon är från Norrland från början.
Mm. Och de bodde i Australien för att någon hade jobb där?
Ja, egentligen inte. De gifte sig i Göteborg, och så ville min pappa, hade en dröm om att åka till Australien och skaffa ett jobb där.
Right.
Han var styrman. Så då styrde han väl dit då på lite olika skepp. Och så hoppade de i land och tänkte att nu jäklar, nu kör vi. Men det visade sig att han hade ju ingen jobb. Och det var inte så lätt att få ett jobb i Australien. Han hade... han fattade inte varför. Han hade sagt alla möjliga jobb och tänkte, men jag är ju grym, what's not to like.
Mm.
Och till slut säger då 550-11 stället han ner på att det är tips, raka skägget.
Aha.
Han hade skägg, och det, man anställde inte människor med skägg. Han fick ju jobb på någon fårfarm innan liksom. Men sen tog det väl lite fart, och så bodde de där och var lyckliga i 5 år. Men ja, sen längtade mamma hem, och då hamnade de i Ångermanland.
Okay. Mm.
Och då kom jag.
Men kommer hon just därifrån?
Nej, hon kommer från Husum som ligger utanför Örnsköldsvik.
Mm.
Hon föddes på en liten ö som heter Åskär, som är en nästan helt öde ö. Hennes familj bodde där med en katt, men annars var det inget mer.
Okej,
okay. Ja,
jag förstår. Och så kom du?
Sen kom jag.
1974?
Precis.
25 september?
Ja, exakt. Mm. Och ja, så var det med det.
Efterlängtad då, får man förmoda.
Jo, men det tror jag att jag var. Alltså det var väl, jag minns ju inte så mycket av det då. Men sen så flyttade jag i alla fall mamma och pappa till Dalarna. Pappa fick något jobb där. Och sen gick det åt skogen med deras kärlekshistoria. Mamma kom hem, hon berättat någon gång och hittade. Hon hade varit med mig, jag var väl... Ja, jag vet inte, 9 månader knappt, och så hittar hon, vet, några andra damstrumpor under sängen, och läppstiftsmärken på skjortan. Ja, blev lite, ja, sorgligt då. Men då, och så skulle det bli någon semester tror jag, och pappa vill åka ut på bilsemester i Europa, mamma vill åka hem till mamma och pappa, ta lite lugnt i Sverige. Och då drog pappa på sin bilsemester, och när han kom tillbaka så låg det typ ett brev på bordet. Och en skilsmässoansökan helt enkelt. Mm. Och så var vi borta.
Jag fattar.
Ja.
Och var det du och din mamma då som flyttade till Göteborg?
Vi flyttade faktiskt först till Eslöv i Skåne. Just det. Av alla ställen.
Ja, det här visste jag ju faktiskt.
Ja, ja. Men precis. Ja, men vi flyttade dit och bodde där i några år. Och pappa, han var mer liksom någon slags sån här... Pippi Långstrump sjörövarfarsa som kom förbi någon gång per halvår kanske och sa hej någon gång. Men sen blev de ihop igen. Och då flyttade vi till Göteborg. Då var jag väl 5 tror jag.
Mm. Mm. Ungefär här kom man in i ditt liv i din bok, va?
Ja, precis. Jag kommer ihåg att jag överhör ett samtal sådär. Så är det min farmor och mamma som sitter och pratar i köket. Och jag ska väl egentligen sova det sent på kvällen. Så smyger jag ut sådär som ett lejon eller en puma. Och hör hur min farmor säger att... Men, tror du verkligen att Peter älskar dig? Tror du det? Och så ser jag liksom hur min mamma sitter helt så här ledsen över någon te-mugg där. Och till slut så säger hon nej.
Mm.
Och så, men de flyttar ihop ändå. Och jag tyckte så synd om min mamma att hon satt där och behövde svara på de där jobbiga frågorna från min elaka farmor. Mm. Tyckte jag det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Kan det som.
Ja.
Men då flyttar de ihop i alla fall. Mm. Och då flyttar vi till Hisingen i Göteborg. Pappa jobbar på Volvo.
Och det här kommer du ihåg ganska väl, verkar det som.
Ja, men absolut. Det var ju otroligt stort. Jag var ju jättelycklig att jag skulle få en pappa, min pappa, in i våra liv. Och vi skulle bli en sån där hel familj med mamma, pappa, barn. Det var ju min största dröm. Så det var ju otroligt coolt. Och han var en väldigt cool pappa också, som sagt tog för sig och... var någon cool chef, och världen låg liksom för hans fötter. När han skred in i ett rum så var det liksom fest.
Mm.
Så det var ju fantastiskt.
Men hade du liksom ett liv i Eslöv, kändes det som? Alltså hade du kompisar och så här?
Jo, absolut. Så jag kommer ihåg någon tjej som jag tyckte var jättecool på dagis som hette Helen, och jag hade någon annan kompis som hette Eva, och någon lillebror som hette Lasse. Och visst, det var en massa skåningar överallt, och jag pratade skånska och det var jätteroligt. Mm. Men det gick snabbt att hitta... en ny värld i Göteborg.
Mm. När ni flyttar då har du inte börjat skolan ännu?
Nej, precis. Då blir det först någon dagmamma och sen blir det förskolan.
Ja, precis. Var det, för det låter ju rosenskimrande att liksom bli kärnfamilj igen då. Men var det lite traumatiskt att flytta till en ny plats, eller funkar det?
Nej, det var ju tipptopp liksom, på pappret, och tyckte jag först. Men sen var det väl liksom inte helt hundra ändå. Jag tror min pappa var ganska ovan vid att vara en pappa och hantera ett barn, helt enkelt, som barn är ibland. Blir arga, besvikna, ledsna, gnälliga, trötta. Och jag kommer ihåg när min farmor och farfar var och hälsade på första gången i vår lägenhet och höll sådär högtravande tal om hur fantastiskt det var att vi hade hittat tillbaka till att bli en familj och sådär. Och så ville jag åka med och säga hej då på stationen, och då sa pappa att det blir för sent, du får stanna. Och så kom han hem sen och blev ju vansinnig, för jag hade då gnällt och gråtit och tjatat om att få följa med.
Inför hans föräldrar.
Mm. Och det var liksom, så gjorde man inte. Så där började väl liksom någon slags ja, våldshistoria egentligen, att han började helt enkelt slå mig. Och det, det var ju fruktansvärt. Alltså, regelrätt misshandel, liksom, tog stryk som liksom inte tog slut. Det var liksom bara, ja, slag på slag på slag på lilla barnrumpan ner med trosorna. Och det, jag vädjade och skrek att han skulle sluta, men det gjorde det inte. Och det var... Det var ju hemskt förstås, men det, ja, så det fanns ju liksom andra sidor som inte var så roliga när vi blev den här rosenskimrade familjen på något vis.
Fortsatte den här misshandeln?
Det fortsatte i ett antal år, men till slut tog det slut.
Okej. Okay. Finns en, när jag liksom googlade Frida Voisan pappa så hittade jag en bild på dig.
Mm.
Och din son, tror jag. Mm. Och din pappa.
Mm.
Och den är liksom väldigt fin.
Min pappa, han blev som bäst när han blev morfar. Alltså han blev så fin. Och han var absolut inte våldsam mot mina barn. Och han var intresserad. Han peppade dem, min Arvid, min son, så här jättehistorieintresserad tidigt när han var pytteliten redan, och du vet, pappa berättade så mycket historier och var så himla bra på historia. Han lekte gulla med min dotter, de gick på krabbjakt. Ja, men du vet, han var som bäst som morfar, och det var ju jättefint att han, ja, han blev som en ny människa, tycker jag.
Mm. Kunde du förlåta honom?
Ja.
Du säger det så snabbt.
Ja, nej men jag kan tycka själv att det är lite orättvist nästan. Min mamma har ju liksom haft betydligt svårare att förlåta. Och det kan jag tycka är så himla orättvist. För hon var ju där på ett helt annat sätt. Det var ju pappa som svek mig genom hela min barndom fram och tillbaka. Drog ifrån landet, brydde sig inte om mig. Kunde vara borta i typ nästan ett år. Plötsligt bara dyka upp på min arbetsplats på McDonald's och bara stå mitt framför mig och ha liksom en kvart på sig och snacka med mig, och sen bara drar han iväg en och ser man inte honom. Alltså det, men honom var det så lätt att förlåta. Mamma däremot, nej.
Alltså förutom det sätt som hon dog på, vad har du haft svårt att förlåta med?
Ja, men det är ju det. Alltså jag skriver ju i den här boken att min mamma tar livet av sig. Det är ju så det är. Och det är liksom vad boken egentligen handlar om. Och alltså grejen är att det är då morsdag och jag har glömt att ringa henne, och sen så är jag på väg till ett födelsedagskalas, vi där, barn som fyller år, det är jättekul och sådär, men så ja, på väg från det här födelsedagskalaset så ser jag liksom min mobil och jag ser att klockan är så här 17.02 och att mamma har ringt, och jag bara, nej, nu har hon ringa först liksom, och nu kommer hon bli sur över att hon fick ringa innan jag ringde. Och så ringer henne då, inget svar. Och så ringer de från hennes jobb nästa morgon och säger att Rosita inte kommit till jobbet. Hon kommer alltid till jobbet i tid. Hon är ju aldrig sen. Jag blir orolig. Har det hänt något? Och då tänker jag, första tanken, hon har tagit livet av sig. Och blir liksom helt kall, du vet, allt bara försvinner och sådär. Och ringer till min moster som bor granne med mamma. Och hon är då inte hemma. Hon är och passar katten hos sin son några mil bort. Och då vet jag bara igen att, klart att hon passar på nu. Och ringer 112, för jag är i Stockholm och mamma i Göteborg. Och säger att ni måste gå in nu. Alltså det är en fråga om liv eller död. Det är bråttom, spring liksom. Ni måste åka dit nu, bryta upp dörren. Och de tar mig på allvar och men vi kommer liksom för sent, och till slut ringer en polis och säger att ja, ledsen, men vi har tyvärr hittat din mamma död, men det finns inga tecken på att hon har tagit sitt liv. Jag har hört att du har varit orolig och så där. Men jag bara känner att det är jättegulligt att hon försöker vara snäll, den här polisen, men det är säkert så att hon har tagit sitt liv. Så vi tar med lilla Tilda då, som är 2 år, och Lars och jag, min man och jag, vi drar ner i bilen och det är sådär karamia på hela vägen, och hämtar nycklarna hos polisen, kommer in i hennes lägenhet, och så hittar jag då det här brevet där hon, tänker jag då, kommer att säga förlåt, jag orkar inte längre eller någonting, men det är liksom hela allt som bara står i det där brevet, det är nu fick du som du ville.
Mm.
Och så går allt på huvudet.
Det är riktat till dig också, ska jag säga.
Ja, det är precis, det står liksom Frida på brevet, och det är liksom att allt är mitt fel. Mm. Det är jag som har tagit livet av min mamma. Och det är... Ja, bara har jag de här orden som jag snurrar i mitt huvud liksom, konstant länge, att jag har mördat min mamma.
Mm.
Och ringer till pappa och berättar det här liksom, ganska direkt. Och han bara, men herregud liksom. Och sen säger han bara, Frida, vad du än gör. Jag vet att du skriver om allt, krönikor och berättar och allt sånt där, men inte det här. Du får aldrig berätta det här. Berätta aldrig det här. Och han bara, du måste tänka på Tilda, hon är 2 år, var är blir hon tonåring och... Ja, du måste tänka på henne nu. Mm. Det är liksom det viktigaste. Och från den stunden så blir det ju så då. Så det här blir en superhemlighet som jag inte berättar för någon.
Mm.
Jag pratade med en präst.
Mm.
En kompis mamma. Hon heter Anita Thunberg. Hon bor i Degerfors. Och hon har jobbat som lärare hela sitt liv. Och så har hon precis skolat om sig till präst. Och jag... Jag tror att hon räddade livet på mig. För hon ringde när det här hade hänt. Jag kände inte den jätteväl, men lite grann. Och hon sa att jag hörde att din mamma har dött. Och det var vad hon visste. Och vill du prata med någon så ring mig. När som helst. Och en kväll när det verkligen var som absolut värst. Och jag igen kände att jag kan inte ens andas längre. Och det är blod på väggarna nu. Då ringde jag henne och...
Var det blod på väggarna?
Ja, men det kändes så. Aha, det kändes okay. Som att det rann blod på väggarna. Hon räddade mig. Mm. Och hon var liksom bara en medmänniska. Det var inte ett ord om Jesus eller någonting. Men det var bara, hon var bara där och lyssna. Och jag tycker det är helt fantastiskt hur människor kan vara så himla fina.
Mm. Men du, har du förlåtit dig själv nu då?
Ja, det är väl lite... Ja, en dagsformsfråga tror jag. Men ja... Idag känns det kanske så.
Mm.
Men inte riktigt alla. Alltså det är liksom lite svårt ändå att man... Ja, jag ångrar ju ändå såklart att jag inte ringde på mors dag. Och jag ångrar att jag inte skickade inte blommor heller. Och det har hon tagit upp med moster.
Mm, jag vet.
Mm. Och liksom... Men det är ju som
men
det är.
Sidan, om det är det det hänger på... Som prästen Anita sa till dig, så liksom hade du inte missat det där den gången. Så, alltså hon, din mamma ville ju inte leva uppenbarligen.
Nej, precis.
Och det kan ju inte, det är ju liksom inte ditt fel.
Nej. Jag
blommor hör ju eller att, inte.
Jag hör ju att du säger det och jag vet ju det. Men ja...
Ja.
Nej, jag hoppas och jag vill ju inte att någon annan ska känna skuld där ute heller, för om man har varit med om det här, och vi är ju jättemånga, fruktansvärt många.
Givet allt du har berättat nu om din uppväxt och hur jävla trassligt det har varit på båda, åt båda hållen, både med mamma och pappa liksom. Och sen så har vi då pratat om hur mycket du har hunnit med i livet och hur mycket du har lyckats med och så. Ser du någon korrelation här liksom? Alltså utifrån sett så ser det ut som att du har lyckats med väldigt mycket.
Ja, men jag är stolt över mycket jag har gjort, absolut det är jag. Men ja, vet du vad, jag har sett en korrelation. Och inte bara med mig, jag vet att jag satt vid någon ledningsgrupp för inte så länge sedan. Och då frågade högsta hönset vid bordet så att säga, kan ni inte berätta lite om era föräldrar? Och vi gjorde det som en övning den där kvällen. Och jag kan säga att alla kvinnor runt bordet som satt i den här gruppen, alltså det var helt sjuka historier. Och de stannade vid det bordet. Men det var liksom inte bara jag. Utan det var... Jag såg en röd tråd att just kvinnorna i alla fall hade varit med om ganska hårda smällar i livet tidigt. Och då tänkte jag, är det här verkligen en slump? Och sen har jag frågat andra personer som jag tycker har gjort en massa spännande saker och sådär. Och jag tror inte att alla nödvändigtvis har varit med om tuffa grejer i sin historia, men många har det. Jag vet inte om det... Jag tycker jag ser för många nu för att jag ska tycka att det är en slump.
Mm.
Så jag tror att det kanske inte är en slump då. Att det blir en drivkraft. Att man vill passa på. Jag vill ju göra skillnad på något vis. Jag vill förändra. Jag vill att världen ska bli bättre. Jag vill att barn inte ska må skit. Jag vill att kvinnor inte ska behöva känna sig så förtryckta och värdelösa, tror jag, som min mamma kände sig. Och om jag kan göra något litet genom mitt berättande, så känns det ju bättre.
Mm. Och jag som då har läst 33% av din bok kan säga att du har gjort skillnad.
Ja, tack.
Eftersom vi har lite dåligt med tid nu då, så kör vi mitt succémoment frågor du inte fått förut.
Ja, vad roligt. Ska vi se om det är frågor jag inte fått förut? Ja.
Berätta om crossfiten.
Crossfiten? Ja, det blir väl ett kort kapitel. Jag är ganska dålig på det. Okay. Jag tror jag körde det någon gång nyligen, och då var det så illa så att jag faktiskt smet i någon vätskepaus. Jag kände mig verkligen så här sämst i klassen.
Ja. Vad är det största du har byggt i Lego?
Oh, det måste väl vara någon av mina sina sons Star Wars-grejer. Den där gråa, stora grejen som går på... Ja, du vet vad den heter, eller?
Ja,
men det finns också dödsstjärnan. Vi har liksom det mesta.
StarTac.
Ja, den där gråa jätten, ni vet, som de fäller genom att åka såna rymdskepp som har lina runt.
Ja, just det.
Den är...
Ja. Ja. Jag har fått hjälp med vissa frågor här av mina pojkar, Salvador och Love. Här kommer en sån. Vad skulle du helst bli attackerad av? 5 vildsvin eller 1 björn?
5 vildsvin, tror jag.
Asså.
Ja. Eller kanske en björn. En björn kanske är en smaskigare historia. Men man tänker, vem överlever man mot? Ja. Och då tänkte jag att vildsvin kanske är ändå lättare att överleva mot. Eller? Björn, en förbannad björn, är inte det svårt? De är så otroligt starka och stora.
Mm.
Jag har mer stories om att folk dör i björnolyckor än vildsvinsolyckor. Så är det därför jag tar vildsvin.
Ja, du tar vildsvin. Ja.
För att jag ändå vill leva.
Bra. Ska vi bara snabbt beröra vad du har i pipen i framtiden?
Just det.
Nu är du mitt i en boklansering.
Mitt i boklanseringen, precis. Känns sjukt nervöst, faktiskt.
Fick inte komma till bokmässan då med boken?
Nej, det var ju lite sorgligt förstås. Men nu blir det bokmässan på digitalt vis istället. Så att det blir någonting annat. Så det är otroligt spännande. Sen är det då den här, som jag inte fick prata om, den här underhållningsgrejen, tv-grejen. Och sen ser det ju då...
Är det så ska det låta?
Nej, det är
som
inte.
Ska dammas av?
Det är det inte.
Men du borde sjunga mer, va?
Jag borde ju sjunga mer.
Eller hur?
Ja, verkligen. Det är så himla roligt. Jag älskar det. Nej, det är inte. Men typ något sånt där. Och sen så är det ju då någon annan tv-produktion inte längre fram.
Är det Frida Boysen på Liseberg?
Ja, verkligen. Lotta, ring mig om du behöver någon vikarie någon gång. Och sen är det ju massor av föreläsningar. Och sen så måste jag skriva en bok till. Och sen får vi se. Jag har ingen aning. Det är det som är så härligt.
Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera att du läser min bok, Berätta aldrig det här. Och jag vill rekommendera att du faktiskt gör någonting riktigt bra just nu. Jag tycker du ska höra av dig till en människa som du tycker är fantastisk. Som du inte har hört av dig till på länge kanske. Och dra ett mess eller ring och bara berätta för den människan varför du tycker att han eller hon eller är helt fantastisk. För då, jag tror det är så vi kan göra skillnad. Och sådana ord kan på riktigt rädda livet på en annan människa.
Fint. Ska vi säga så?
Jag tycker vi säger så. Mm. Tack, Kristoffer.
Ja, tack för din tid. Ja, Frida Boysen. Och efter intervjun fick jag faktiskt det allra första exemplaret av hennes urstarka bok Berätta aldrig det här. Jag misstänker att hon kanske kan vinna ett eller annat pris även för den. Rekommenderas varmare än stekt tomat. Vill du följa henne i sociala medier? Ja, men kvista in på Värvets Instagram så är hon taggad där, jag lovar. Nästa vecka kommer en av landets absolut roligaste förbi.
Så att när jag kom upp, ja, då bara exploderade i applåder och folk ställer sig upp som att jag vore Mick Jagger liksom.
Ja, du kände igen rösten. Det var Jesper Rönndahl som blir Värvets 434:e gäst. Det vill du inte missa. Vi som gör den här podden är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren och Acast. Tack för visat intresse. Vi hörs. Hej!
Mm.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!